Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedy-ad-free. That's amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, Lasse, är du redo för avsnitt 2 i Lasse Olofs podcast?
Här går du undan.
Ja, då kör vi då. Välkomna!
Välkomna!
Här är en sång om en man som var 2 meter lång. Och ding dong.
Ja, jag tänkte öppna det här avsnittet med att berätta om en kompis till mig.
Jaha.
Jag har en väldigt speciell kompis uppe i Östersund.
Mm-hmm.
Och sist vi träffades så berättade han en väldigt rolig historia. Han har ett uttryck som heter luren ska in. Och han är då
luren
ska in.
Okay.
Han har även en hashtag som heter luren ska in. Och vad han menar då är att tuppluren ska in, va? Mm. Hur dagen än ser ut så ska luren ska in helt enkelt.
Ja.
Och han tar ju tuppluren på allvar då. Och sist när vi skulle gå så sa han så här: nej, det är en ledig dag imorgon också.
Mm.
Och det här är en person som sköter sitt jobb med den äran, alltså, är så otroligt härlig. Men så träffades vi i alla fall och så skulle jag gå på toaletten då. Och så sa han så här: står du upp när du kissar? Ja, det varierar, så jag. Han bara: själv sitter jag alltid. Jag har ett uttryck som säger: varför stå när man kan sitta?
Mm.
Och varför sitta när man kan ligga?
Mm.
Så till och med när han är på toaletten så lever han upp till det uttrycket.
Ja,
det är en ledig dag imorgon också.
Ja.
Jag tänkte vi skulle öppna det här avsnittet med att fortsätta och prata om grizzlybjörnen Fredriksson. Eller förlåt mig, teddybjörnen Fredriksson. I första avsnittet så berättade vi lite grann om när du träffade Cornelis och när ni sitter bara på det här taket på hans båt där. Och att du satt och klinkade på en låt som hette Teddybjörnen Fredriksson. Och mitt i den här låten så tar han gitarren och kastar den rätt ut i vattnet.
Ja.
Men du fortsatte alltså att skriva på den där. Vad hände sen?
Ja, det gick ju några år där med, innan de trodde på mig ordentligt. Jag hade ju skivkontrakt, men hittade liksom inte stuket ordentligt, jag och producenten. Men så spelade jag in Teddybjörnen och jag har väl sagt i någon tidning att jag inte gick upp på Svensktoppen. Det var ju det största som kunde hända en artist på den tiden. Det var ju ändå de pratade om i skivbranschen, liksom Svensktoppen. Och nästa var Melodifestivalen, då var det liksom wow. Och det var ju att man nådde ju så oerhört många människor. Men jag har för mig att jag, när de testade Teddybjörnen Fredriksson på Svensktoppen, så var jag på väg ut till Bosse Parnevik och satt med radion på. Och den gick inte upp. Och jag klev ur bilen och ställde mig och spydde i ett dike. Alltså det var, alla hade sagt, här får du din efterlängtade hit. Det är en kanonlåt. Men för mig blev det ju att, jaha, där rök den. Men det har ju inte riktigt stämt om man säger så. Det blev ju Ann-Louise Hansson sjöng in den och fick den hit.
För länge sedan, när jag fyllde 4 år, fick jag en gåva av min far. En fin present när jag fyllde 4 år, som jag sen så länge.
Men det här med att man spyr av att man inte kommer med på Svensktoppen, hur ser du på det idag?
Ja, jag vet inte. Jag kan inte säga att jag lyssnar så mycket på Svensktoppen längre, men under många år, jag vet inte, det var någon tidning som skrev, jag hade haft 55 hits där och var ju väldigt produktiv mot Svensktoppen och skrev till andra, Arvingarna, Christer Sjögren och många andra. Så att Svensktoppen har ju betytt väldigt mycket, men det gör det inte längre. Jag jobbar inte så nu.
Ni lyssnar alltså på Lasse och Olofs podcast och jag heter Olof Rolander och ja, det här är ju då
Lasse Berghagen
som nu ska läsa upp en dikt. Och han gör det egentligen på min inrådan här, för att jag vet ju att du genom åren har vårdat ordet väldigt hårt. Att det har varit viktigt för dig att det blir rätt och att man formulerar sig rätt. Och det är någonting man är generellt sett lite sämre på idag, skulle jag säga. Man slarvar med orden.
Ja, och som du säger så har orden betytt väldigt mycket för mig och jag har lagt ner väldigt mycket tid. Många timmar på nätterna har jag suttit och bråkat med ett enda ord. Och den poet som jag verkligen älskar mest är Nils Ferlin. Och Nils Ferlin är vår mest tonsatte poet. Och så har du hittat en dikt av Alf Henriksson som var suverän. Han skriver så här. Den heter Ord, om ni vill plocka upp den på nätet. Ett ord som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid. Det kan framkalla glädje till livets slut. Det kan uppväcka obehag livet ut. Ja, det påverkar livet på jorden. Så slarva inte med orden. Så går det.
Jag minns när jag skulle sommarprata så ringde jag ju till dig och frågade om jag fick läsa upp ett stycke.
Ja.
Och du gillade ju orden jag hade skrivit, men du sa det, prata lite långsammare, betona orden lite mer. Jag var för ivrig.
Ja, jag kommer ihåg och ja, det var ju ditt eget fel och att ringa mig. Men också mitt eget, att jag ska ju inte tala om vad du ska göra. Men det har betytt för mig väldigt mycket. Och framförallt när jag har stått på scen, att inte forcera utan verkligen tänka på vad du säger och vad ordet har för betydelse. Så att det var det jag reagerade på när du läste upp. Annars var det ju jättebra. Och det blev ju väldigt bra.
Ja, och tack. Det var väl blandade recensioner efteråt, men det var många som hörde av sig och tyckte det var bra och sådär. Man är ju alltid i någon mån sin största kritiker själv, va? Men det är klart det var jättefint att få den feedbacken. Jag vet inte om jag levde upp till
det. Jo, det gjorde du absolut. Och det är många som har ringt till mig och sagt att du måste ha gett Olof ett råd att han skulle läsa sakta. Nej, jag skojar bara. Nej. Ja, det var jättebra.
Men för att avrunda det här med Teddybjörnen då, så Ann-Louise Hansson spelade in den och då gick den upp på Svensktoppen.
Ja, då blev det en hit. Ja. Där började resan egentligen med Teddybjörnen. Ja,
och du spydde och sen så, ja, man måste ju alltid gå vidare i livet som sagt. Men sen så kom nästa uppsving då, eller?
Vad hände? Jag tror när du säger det nu så tänker jag också på att jag hade ju faktiskt brutit upp från mitt föräldrahem och var ganska målmedveten att jag skulle skapa mitt eget liv. Men jag var ju ung, jag var 19 år. Jag hade väl liksom, jag hade en oerhörd respekt för mina föräldrar. De var väldigt kärleksfulla och pappa var mycket kärleksfull, men han var ganska dominant också, professorn. Så jag tror att det var inte bara att Teddybjörnen skulle bli en hit för min egen skull, utan det var gentemot mina föräldrar också att visa att jag kan det här. Det här kan bli någonting.
Det blev en revival på låten ändå.
Ja, absolut.
Idag vet ju alla vad det här är för låt.
Ja, den har ju kommit att betyda väldigt mycket för mig. Och den sjungs ju på dagis. Och Teddybjörnen är ju det största kramdjuret i hela i-världen. Alltså. Så att där träffar jag rätt faktiskt. Alltså. Och jag är glad att han har fått den popularitet som den här Teddybjörnen är värd. Inte bara min.
Teddybjörnen Fredriksson, ja så hette han. En gång var han bara min, vi älskade varann. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var av gång. Ja, han var min bästa vän när jag var ett
Det är ju så här också när man träffas mycket så, och pratar mycket som du och jag gillar att göra. Inte bara i den här podcasten.
Jag tycker om ord.
Ja, så gillar vi det här ordet. Och det här med Teddybjörnen Fredriksson, det är inte bara Teddybjörn i dig, utan det finns ju också en annan björn någonstans. Har jag rätt i det?
Ja, jag vet var du har fått det därifrån. Och det var faktiskt... Jag spelade med Plure häromdagen nere på Strandvägen 1. Det var en fantastisk kväll. Jag var gäst hos Plure. Jag tycker oerhört mycket om honom. En varm kille och oerhört skicklig låtskrivare. När vi gjorde Så mycket bättre, så det var det första programmet som spelades in. Och det var med Barbro och Dileva och Plura och Petter och Petra och Marklund. Och då skulle jag sjunga Petras låt på engelska. Och det jobbiga var att producenterna då för programmet Så mycket bättre, de visste inte riktigt vad de höll på med eller vad det skulle bli. Så vi började jobba 7 på morgonen och höll på till 2 på nätterna. Och den här kvällen skulle jag väl sjunga någon gång vid 12-tiden på engelska, vilket jag nästan aldrig gör. Eller har gjort. Och det var Petras låt. Plura hade jobbat klart, så han hade varit ute och fått en liten whisky tror jag. Och tagit en cigarett och kom in igen. Och på väg fram till scenen. Ganska shaky då. Jag tyckte, hur ska det här gå? Och så säger Plura, kom igen nu Berghagen. Och jag böjde mig ner och sa, säger du ett ord till så slår jag ihjäl det. De hörde inte tv-publiken. De såg bara ut som jag sa något vänligt till Plura. Och han såg ut som en fågelholk. Liksom. Var kom det därifrån? Och efteråt så sa han att du är ju inte Teddybjörnen Fredriksson. Du är ju Grislebjörnen Fredriksson. Samtidigt som jag tänkte att det där, Plura, jag har Plura att tacka för att det var lite avledande. Jag blev av med min nervositet. Jag blev förbannad istället och så gick jag upp och sjöng. Mm. Och det gick bra.
You say that you love me. We both know you don't mean it every day. But somehow you got to me, so I put up with anything you say. Because I love you. Because I...
Du vet ju att jag, samtidigt som jag står på scen och sjunger mina sånger, både svängiga och lite mer eftertänksam, och så har jag alltid tyckt om att dra historier. Och jag har ju haft den stora lyckan att få jobba med några av våra absolut största komiker. Magnus Härenstam, Carl Gustav Lindstedt, Roffe Bengtsson på Folkanteatern i 6 år.
Vadå? Vad säger ni? Alltså var det på dörren, tack. Mitt huvud. Det är 3 nummer för lite. Oj. Jag undrar vad var igår. Ja.
Roffe drog en historia som jag tänkte på nu. Det var den här killen som han hade bestämt sig för att köpa en häst. Och leta i tidningen och hitta en annons, häst till salu. Så han åkte dit. Och han som hade hästen sa att du får komma igen om 3 dagar så kan du få hästen. Så han betalade och så åkte han iväg. Och så kom han igen efter 3 dagar och skulle hämta hästen. Och då sa killen att, jag är ledsen men hästen är faktiskt död.
Va?
Ja, knall och fall i stallet, bara föll ner. Jaha, vad gör vi nu? Jag har ju betalt för hästen. Ja, jag vet inte. Jag har gjort av med pengarna. Jag har varit på Solvalla och spelat. Ja, men då vill jag ha hästen, sa han. Ja, men den är ju död. Spelar ingen roll. Lasta upp den på flaket. Så for han iväg. Ett år senare så träffades de på torget i stan. Han kom i en Cadillac. Alltså riktigt snofsigt och dyrt. Så han som han hade sålt hästen, han frågade, men hur har du fått så mycket pengar? Ja, alltså jag tog med den där hästen och sen drog jag igång ett lotteri. Där jag skrev att första pris var en häst. Och det gick jättebra. Alltså jag fick in så otroligt mycket pengar. Ja, men det var ingen som klagade. Men hästen var ju död. Nej, ingen utom han som vann hästen.
Ja, men alltså det här med komedi och roliga historier så där. Det finns ju också historier från verkliga livet. Så jag, kort parallell till det här. Jag ska se om jag kan knyta ihop säcken med den. Men när jag skulle bli författare så... Det där är ju väldigt märkligt yrke egentligen då, att man ska då skriva en bok som folk ska läsa och sådär. Och det kändes väldigt märkligt. Men då hade jag en idé om en titel då, som skulle heta Det blir alltid som man tänkt sig. Och så skickade jag in den titeln och lite kort text till ett förlag här i Stockholm. Och till all förvåning så de bara, det här låter ju jättebra. Och så skrev vi kontrakt och så fick jag ett förskott. Och jag bara, förskott, man ska få betalt i förväg, det är fantastiskt. Det är ju för att man ska ha råd att skriva boken egentligen. Mm. Men då har jag ju hört talas om de här stora författarna då, som brände hela förskottet på Café Opera första kvällen. Hade jag bränt mitt förskott hade det blivit 2 hotshots och en GT kanske. Men ändå, det var ju något förskott.
Ja.
Och just att bråda på det här med att man får pengar innan och sådär. Och sen så skrev jag klart boken, satt många nätter i flera månader och skrev. Och jag tyckte det här blir ju kanon. Och gick ut till vänner och bekanta att nu är det på gång här va. Och sen då när jag hade skickat in allting så fick jag ett samtal från förlaget och sa att vi har läst ditt manus här och vi vill inte ge ut den här boken.
Nej.
Och det enda jag kunde få ur mig då var att, ja men vad händer med förskottet då? Ja, det får du behålla. Jaha, då blev jag glad först. Mm. Sen blev jag ännu mer nedslagen för då tänkte jag, de har till och med alltså betalat mig för att slippa ge ut boken. Du får pengar bara vi slipper ge ut boken.
Ja, det är en bra historia.
Ja, men det är sådär man kan skratta åt i efterhand då. Sen gick det ju något år och sen så bestämde jag för att jag skulle ta hjälp. Så jag kontaktade en retoriker och så bad jag honom titta på det här manuset. Vad är det fel på det här manuset? Ja, det är det här, men jag kan hjälpa dig. Och så gjorde han det och så korrigerade vi och så skrev jag om igen och skickade in till samma förlag faktiskt som hade ratat mig. Och det, stolthet är ju inget man ska syssla med, eller hur?
Nej.
Så att då hade jag den goda turen då att få en annan förläggare som jag ville ha från början som heter Adam. Idag en god vän också. Och han ringer då och jag var ju orolig att det skulle bli samma sak igen. Den här gången hade jag inte fått någon förskott i och för sig. Men då sa han, vi vill ge ut den.
Mm.
Och det finns en enorm kraft i det där när man har varit med om någonting först.
Jag vågar aldrig ta förskott.
Du gör inte det?
Nej, jag jobbar ju med Piratförlaget, med Ann-Marie Skarp. Och, nej, jag har aldrig vågat. Ja, då har jag känt en press att jag måste skriva den här boken. Och jag vill skriva som flakmopedisten, ha kul när jag skriver och inte tänka att det här måste bli klart och det måste bli bra och allt sånt där. Så att, du är modig du.
Ja, men
eller dum.
Ja, men det är i alla fall roligt ibland när det kan bli lyckliga slut. Och jag tänker ju tillbaka återigen då på det här med Teddy Björnen då, att när man är med om en resa och som ibland då får en sluttande svacka och man börjar undra vad är det värt det och varför gjorde jag det här och vem tror jag att jag är och så vänder det.
Mm.
Och då plötsligt får man ju en annan perspektiv på det. Att då var det ju resan kanske som var halva grejen.
Ja, absolut. Egentligen när du säger det så är det ju att vara fri konstnär, författare, målare eller kompositör eller vad du vill. Det är ju väldigt modigt för att den enda som tror på det från början det är ju du själv. Och varför skulle jag ha rätt att det här blir en hit? Jag vet, Stickan Andersson sa man vet aldrig om en låt blir en hit. Och du vet aldrig om en bok ska sälja. Så att det är modigt. Och särskilt författare som sitter och skriver kanske ett par år och säljer 500 böcker. Så det, men då måste man ju ha ett patos att man säger det här vill jag få ut. Det är ju samma med din bok Omstart, tycker jag är suveränt bra. För att den innehåller så mycket som man kan ta till sig och bli faktiskt klokare av.
Ja, men jag tycker ändå det med resor, och det är därför jag försöker beskriva det när jag skriver mycket också, det här med att det är intressant. Och apropå Plura då, som du nämnde innan, så en av mina favoritlåtar med honom heter ju Någonting måste gå sönder.
Mm.
Och jag tror inte, de spelade väl inte den på Så mycket bättre när du var med.
Nej,
men det är en sån här fin låt som också beskriver det jag försöker säga här, att ibland är det ju så att någonting måste gå sönder för att himlen ska vara blå. Och att våga ibland låta saker få ta lite tid och verka. Och när man kommer ur det där så, och himlen blir blå igen, så har man fått otroligt mycket visdom och erfarenhet på vägen. Till nästa gång det händer någonting så är man lite starkare ur det.
Jo, absolut.
Någonting måste gå sönder för att himlen ska vara blå. Något inom oss, något vi burit på, något ska falla för att ett hjärta ska slå. Något som stått så länge, någon som måste gå. Någonting måste gå.
Prata om det här med breda leenden och att att jag är så förknippad med att du ser mig liksom som den låten Breda Lena. Men jag har ju haft, om inte ska säga svackor, men funderingar på vad jag håller på med, ska jag fortsätta eller kan det här bli någonting eller, och jag skriver aldrig en dikt med alkohol i kroppen, för då blir jag ofta så jädra besviken när jag tittar på det, utan jag vill vara glasklar när jag skriver, och även när jag står på scen så vill jag vara liksom riktigt skärpt så jag vet att jag gör det här till 100%. Och också ett rättsnöre i mitt liv.
Jag tänkte faktiskt på dig igår kväll när jag skulle sova, så tänkte jag på dig. Och ja, det låter väl märkligt, men framförallt på din karriär och sådär. Och satte jag upp det som någon form av livsmål att fortfarande vara relevant när jag är i din ålder. Mm. Det vore häftigt.
Ja, nej, men det...
Din karriär är så lång. Ja, det är inte bara du som är lång, utan karriären är lång.
Ja, nej, jag lyssnar på Christer Sjögren. Han firar 50-årsjubileum. Fjutt, tänker jag.
Ja, det är ingenting att fira. Kom igen nu, hållit på lite längre.
Nej, men det var... Jag vet inte hur jag kom in på det faktiskt, men det var en musiker uppe i Norrland som gick till läkaren och tog blodprov för att checka att allt var bra. Och så kom han igen efter några dagar och så sa läkaren att nu, Otto hette han. Läkaren sa att nu får du inte dricka mer alkohol, för din lever är inte bra. Du får inte röka, för dina lungor håller på att kapsejsa. Och du får inte älska, för ditt hjärta mår inte bra. Och när stackars Otto, musiken, han satt där och så reste han sig upp och så gick han fram till dörren. Där vände han sig om och så sa han, får man ha julgrön?
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag började ju det här med att prata om min kompis i Östersund som pratade om
luren
ska in, va. Varför stå när man kan sitta, varför sitta när man kan ligga. Det är en ledig dag imorgon också. Det är ju egentligen ett symptom på samhället, va? Att vi har ju, det är så mycket stress och press och förväntningar och krav, och det är därför man reagerar när någon säger att jag tar en tupplur. Aha, då måste du leva ensam. Då, nej, han lever inte ensam. Han har ju både familj och barn och heltidsjobb och liksom allt det där. Men det är så skönt när någon bryter mot de här konventionerna för att, och kommer ihåg att njuta också.
Mm.
Och jag tänkte liksom så här, hur fungerar det där för dig med njutning i koppling till när det är mycket press och prestationer och sådana där saker?
Ja, alltså, jag tror ju att man, eller att jag... att jag kanske inte hinner njuta riktigt som jag borde göra. Jag vet, alla år med teaterna, så även om det då blev jättesuccé, så sa jag alltid, ja, vad gör vi nästa gång? Alltså, jag har alltid varit lite otålig och forcerad och lite relativt lite långt fram än jag borde vara.
Rastlösheten i
blodet. Ja, rastlöshet. Och jag pratade med Björn Ulvaeus på en lunch, och han upplevde inte att han och Benny hade roligt egentligen under ABBA-tiden, utan de skrev sina låtar, spelade in och turnerade, att man inte, när man är i det så hinner man liksom inte glädjas riktigt. Och det var väl samma med mig med Allsången faktiskt. Nu var det ju någon tidning som skrev att jag hade, eller det blev fel kanske hos David Helenius där, att jag var nervös för att det skulle hända någon olycka med någon galning. Men det var inte när jag stod på scen, utan det var när jag gick av scen, så det var så fruktansvärt mycket folk, så att då var jag lite skraj. Men jag hade, när jag var inne i det, så hade jag inte den här glädjen som jag tror folk upplevde som publik eller tv-tittare, utan jag var så inne i det så att efteråt så bara satt jag med det och bara pusta ut. Och det där tror jag fortfarande har problem med. Att jag inte riktigt kan ta till mig och gå av scen och ah, vad roligt, åh, oh, vad kul. Utan snarare säger, hur gick det? Gick det bra? Eller jag menar, funkar det? Eller... Och kanske är den där osäkerheten bra. Att man inte blir kaxig och för självsäker. Och kanske tror för mycket på sig själv. Jag vet inte. Vad säger du?
Nej, men en komikerkompis till mig berättade att bland det värsta utvärderingen man kan få av en kund om man är ute på ett uppdrag så där, det är när de frågar hur tyckte du själv att det gick?
Ja,
då vet man att då är det pengarna tillbaka liksom.
Nej, men det där är jättesvårt faktiskt då.
Ofta är man ju i dåtid och kanske då tänker på det som har varit, eller så är man då i framtid och kanske oroar sig för vad som ska hända imorgon, och så glömmer man det viktigaste av allt då. Och särskilt om man upplever någon form av peak eller höjdpunkt. Som till exempel Skansen då. Det var ju en enorm framgång. För att det var väl på väg neråt det där programmet innan du tog över.
Ja, det var ju en svacka där. Det var Bosse Larsson som ledde det. Men det var att det kom ju så många kanaler som fyllde på hela tiden. Så att, och så var det väl lite, så att säga, knätoffsvarning där, att Bosse hängde kvar i den där gamla med dragspel, och även om han dragspelade var jätteduktig. Så att när jag klev in, och jag tackade faktiskt nej 2 gånger innan jag sa ja, och mitt krav var då att jag skulle få ta med mig mitt band som jag hade då, med Kjell Öhman som var ju suverän kapellmästare och pianist, en av de största i världen. Då fick vi igång programmet med ett annat stuk musikaliskt och...
Ja, det var ju bra drag alltså. Det var ju det som det hände då, att liksom, då tog det fart igen.
Ja, och jag kan väl säga också att det var ganska jobbigt i början, för att det var väl ungefär som det har varit med Bingolotto, att de var väldigt många tittare, men det var ingen som tittade på programmet. Alltså, det var ingen som sa att jag spelar Bingolotto. Jag spelar bingo, det var liksom, det var inget bra. Och det var samma med Allsång på Skansen, att de sa till mig, och jag gick förbi tvn och såg dig sjunga för de där tanterna där uppe. Och det stämde ju inte. Utan, men definitiva förändringar, och här ska jag ju också passa på att tacka Meta Bergqvist som var producent. Vi gjorde det här tillsammans då. Där brytningen kom, det var när Robert Gustafsson ringde och sa, det här programmet är ju jättekul, får jag vara med? Och då kom Robert upp och var med, och då fick vi med Killinggänget av deras publik. Och där sjönk åldern på genomsnittet kraftigt.
Det brinner i mitt hjärta, Lasse Berghagen. Gregan Hawkwind, Gregan brandkapten i Mumindalen. Fan, i 7 veckor har jag suttit hemma framför tvn och trånat. Ja visst, folk har skrivit på skyltar här, Lasse vi älskar dig, skriver de. Men jag är sörjd. Snälla Lasse, kan jag inte få en dejt med dig, va? Ja, okej, då träffas vi på badhuset imorgon 14.30. Ja, ta med dig egen skärtlapp.
Alltså jag har ju skrattat åt Robert Gustafssons humor i så många år. Men jag kan tänka mig att även han har upplevt det som vi har. Nämligen det här med att bli ratad. Att inte få ge ut sin bok eller få behålla förskottet eller vad det nu kan vara. Det är intressant det där ändå när man ratar och så kommer man tillbaka. Alltså comebacken där, va? Har du någon historia kopplat till just det där med att ingen tror på en och så kommer man ändå tillbaka och hittar andra vinklar?
Ja, jag har inte blivit ratad så många gånger som du kanske, men men en stor händelse i mitt liv, det var jag satt med Magnus Härenstam nere på hallen och åt och kom det fram en kille som visade sig vara rektor på Adolf Fredriks musikskola. Och då kom han fram till mig och så sa han, jag måste fråga om det här stämmer. Fråga på du. Ja, du sökte till Adolf Fredriks musikskola, sjöng upp, men du kom inte in. Du ansågs vara för omusikalisk. Ja, det stämmer, så. Ja, det tycks jag har gått bra ändå. Ja, så jag är helt nöjd. Får jag nämna det här för elever som blir ratade och tycker att livet är slut? Att det finns där faktiskt. Det gäller bara att växa till sig med uppgiften och hela tiden hålla kvar vid tron på det man nu håller på med.
Ja, men också en kombination av det och att ha någon form av inre trygghet, alltså en inre kompass som jag brukar säga. Det vill säga att man vet någonstans vem man är, vad man står för och att man inte blir allt för beroende av andra människors gillande och tyckande. För då hamnar man i händerna på det och så blir det osäkert. Vad tyckte du? Var jag duktig nu? Jaha, nu går man upp i molnet då när folk tycker man är bra och sen tycker någon att det inte var bra. Ja, då går man ner i källan och så håller man på så som en jojo fram och tillbaka tills man hittar den här tryggheten.
Det såg jag nog också där. Jag tror att det var min mor som ville att jag skulle söka dit. Hon anade en sorts musikalitet och sådär. Men jag var inte 100 på att jag skulle gå i Adolf Fredriks musikskola. Så att jag gjorde absolut inte mitt bästa, utan jag var mest nervös och tyckte, vad är det här som händer? Det är också en anledning till frustration för många unga människor, att föräldrarna vill att man ska göra saker och ting.
Mm. Där har jag personligen haft tur med mina föräldrar. De lät mig få göra det jag ville någonstans. Och det har ju betytt jättemycket för mig att jag vågat göra saker och testa mig fram och köra min grej. De har alltid varit stöttande där på det. Men jag kan tänka mig att det är rätt många föräldrar. Man vill ju barnen deras bästa och man ser att du har ju begåvning för det här. Sitt inte bara och spela dataspel hela dagen. Gör någonting liksom.
Ja, min pappa ville ju naturligtvis, eftersom han var tandläkare, att jag skulle bli tandläkare. Men jag var så fruktansvärt trött på tandläkeriet, för att öppnar man bakdörren i bilen så ramlar ut löständer, och på middagarna satt han och pratade om blodiga operationer och så att det stod mig upp i halsen. Så något jag visste, det var att tandläkare kommer jag aldrig att bli.
Det är väl så, antingen så blir man en kopia av det sina föräldrar eller så tar man en helt annan väg, och du valde musiken. Det är ju vi och ja, många som är tacksamma för att du valde det spåret.
Jag är med, också glad.
Men att bli ratad, det ingår i livet, och så länge du får behålla förskottet tycker jag, då kan man ändå då kan man gå med huvudet högt. Ja, Lasse, det har varit njutbart att sitta här igen. Njutning är ju en del av livet. Epikuros, filosofen, sa ju att njutning är meningen med livet. Så det är inget man bara ska ha som belöning, utan faktiskt baka in det som en del av sitt liv. Och det här är njutbart, det får man ändå säga.
Jag håller med dig, till fullo.
Och det känns lite jobbigt att avrunda, och man behöver ju ändå göra det ibland, för att det finns ju fler saker i livet. Och som vi sa innan, ja, himlen, för att himlen ska vara blå så måste någonting gå sönder. Men det kan vara goda saker som sker också. Det behöver inte alltid gå sönder saker.
Ja, det är svårt att avrunda nu när jag sitter och njuter som mest. Men okej, okay, som du vill då.
Och då tycker jag att vi avrundar med någonting väldigt så här uppåt. För vi vill alltid, som vi säger då, on a good note.
Jag fastnar för ordet njuta, och då tänker jag direkt på Sune Mangs och någonting att äta, någonting att dricka och hålla kär. Ja, du får leta efter den. Den tycker jag om, men du gör som du vill.
Nej, men jag köper den rakt av. Ni når oss på berghagen@rolander.se, och kom ihåg, det är en ledig dag imorgon också.
Jajamän.
Hej då!
Hej då!
Människan är för klagan böjd. Aldrig blir man riktigt nöjd. Jämt om makten tävlar vi. Om man ville pruta av något upp på livets krav, blev det mera harmoni. Någonting att äta, någonting att dricka, något till att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva, efter att nå lyckan där den ändå är?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.